Det finns många konstnärer som inte bara väckt uppmärksamhet med sin konst utan också med sin stil. Och i veckans program ska vi glänta på dörren till några konstnärs garderober för att titta närmare på hur deras sätt att klä sig har fascinerat och inspirerat, inte minst, modeskapare. Lyssna på Stil om konstnärs garderober när du vill i Sveriges Radio Play.
Och veckans stil med Susanne Ljung kan vi också höra här i P1 imorgon eftermiddag 2:03.
EU lägger nya sanktioner för att pressa Ryssland. Men samtidigt fortsätter Europa att köpa rysk energi och göda Putins krigskassa.
Det ser illa ut och experter som jag har pratat med, de ser ju det som ett stort mått av hyckleri.
Varför är det så svårt för EU att kapa energibandet?
Och den nya frågan som också seglat upp, det är att gå från ett beroende till ett annat.
Lyssna på Europapodden när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Det är midnatt här i Ekot. Kustbevakningen har inte hittat några skador på lastfartyget som gick på grund utanför Landskrona tidigare under dagen. Det meddelar de efter att dykare har undersökt skrovet. Det finns heller inga misstankar om sjöfylleri. Fartyget var på väg till en rysk hamn när det hamnade utanför farleden och trots att de varnades kom varningen för sent och fartyget gick på grund. Omkring 930 000 liter drivmedel finns ombord och under dagen har kustbevakningen förberett för att snabbt kunna hantera ett eventuellt oljespill. I ryska Bryansk-regionen som gränsar till Ukraina har en bro kollapsat, det säger regionens guvernör enligt Reuters. Det ska finnas skadade, men hur många är oklart i nuläget. Ett formellt svar har nu kommit från terrorstämplade Hamas om USAs förslag på en 60 dagar lång vapenvila i Gaza, i vilket de säger sig vara redo att släppa gisslan, men ställer samtidigt nya krav som att öppna gränsövergången i Rafah. USAs Mellanöstern-sändebud Steve Witkoff kallar svaret för fullständigt oacceptabelt. Så avslutar vi med lite sport, för ikväll blev det klart att Paris Saint-Germain vinner herrarnas Champions League-final mot Inter. PSG vann över motståndarlaget med 5-0. Vi hör Radiosportens Christian Olsson och Johan Elmander.
Paris Saint-Germain, Inter 5-0. 5-0 i finalen i herrarnas Champions League. Aldrig någonsin har siffrorna varit större i en Champions League-final.
Nej, det är
otroligt.
Det säger väldigt mycket om det här Paris-laget, hur de bara trummar på hela tiden och vilket plattfall det är för Inter i den här matchen.
Christian Olsson och Johan Elmander från Radiosporten hörde vi där. Det här var midnattsnyheterna från Ekot. Jag heter Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Ja, men då ska vi väl välkomna sommarmånaden juni, blott 2 minuter späd. Årets sjätte månad i den gregorianska kalendern, och namnet juni kommer från den romerska gudinnan Juno, den högsta gudinnan och gudarnas drottning, Juno Regina, gift med Jupiter. Denna juninatt i P1 bjuder på en försommarbukett med stor variationsrikedom. Det ska bli lite Hamlet.
Just nu är jag här, en fyllecell i Helsingör.
Lite språket om blommor och bin.
I det här avsnittet så pratar vi om sex och språk. Hur ska det gå, Susanna?
Nu kommer det gå fint.
Och ett besök i trädgården tillsammans med Pernilla och John.
Pernilla? Ja. Ha! Ligger du här och latar dig? Har du sovit på trädtrappan där?
Du, idag tänkte jag att vi skulle prata om den lättskötta trädgården, och då tyckte jag att det var lite skönt att bara få ta lite lugnt här i början.
Ja, men lättskött, jag avskyr dig ordet. Du vet att det inte finns ens någonting som heter lättskött.
Och vi börjar natten med en tur till Göteborg, där Parisa Höglund har bevakat Socialdemokraternas kongress. Här är det politiska spelet, en repris från i torsdags.
Hur stram invandringspolitik vågar Socialdemokraterna driva utan att det blir intern strid? Och är Titiyo partiets nya mood manager? Det här är det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Nu talar vi om politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Att inte dras med i politiskt spel, men det är spelets regler.
Hej från Göteborg och Socialdemokraternas partikongress som hålls på Svenska mässan här i stan. Socialdemokraternas 42:a partikongress är det. 350 ombud är på plats bland andra. Men det är de 350 ombuden som ska staka ut vägen för arbetarpartiet framåt. Och så här dag 2 av kongressen är diskussionerna i full gång. Dagarna är långa, åsikterna är många, och för att reda lite i det här så säger jag hej till Helena Isén, inrikespolitisk kommentator.
Hallå eller?
Hallå. Du känner dig hemma här.
Ja, verkligen.
Det hör man. Du integrerades direkt.
Japp.
Katarina Helmersson har vi också med oss idag, politisk reporter. Hej Katarina.
Hej.
Roligt att du är med. Hörrni, ni, vi kan väl bara börja med ett intryck så här långt av kongressen. Helena, vad säger du? Vad är ditt intryck?
Ja, jag vill gärna nämna invigningen igår. Titiyo, mycket duktig artist, hon sjöng bland annat en låt med texten "Alla måste vakna, drottningen är tillbaka". Och sen presenterade hon Magdalena Andersson som en eldig häst och sig själv som en eldig get i enlighet med kinesisk tideräkning och astrologi, var det väl?
Ja, det där var lite överraskande, Katarina. Kände du liksom att det var en passande start på den här kongressen som ändå är efterlängtad av partiet?
Alltså, jag hade ju ganska mycket adrenalin så där och var lite stressad då, för att det tog sån tid att ta sig in här. Så att jag har ju sån rusad in i kongresshallen och möttes lite grann av ett pladask. Jag har absolut ingenting emot Titiyo, det var jättefint. Men på något vis så kändes det inte som att jag hade kommit in i en liksom kreativ och eldig kongress där det skulle debatteras och stora frågor. Det kändes som att jag var i något trevligt samkväm.
Min reflektion där var att det finns nog ingen människa på jorden som mentalt befinner sig längre bort från kinesisk astrologi än Magdalena Andersson. Men hon höll masken ju. Hon kramade ju Titiyo och sen höll hon ett traditionellt öppningstal om hur dåligt det går för Sverige och att det är regeringens fel och den behöver bytas ut och sådär.
Just det, det här med astrologi och så, det var ju liksom ett resonemang om att de var födda samma år.
Ja.
Men på grund av att de är födda olika månader så hamnar de i olika djurtecken och så. Men nu blev det musikrecensenterna här. Det är för att Titiyo har en ganska, vad ska man säga, tillbakalutad stil.
Hon var lite extra flummig igår, kan man väl säga. Sen kom en hemlig gäst och det var Jens Stoltenberg, förre NATO-chefen, som nu är finansminister i Norge, och han är någon slags socialdemokratisk ikon ju. Mm. Och höll ett tal som väl kanske inte hade något manus.
Nej.
Man ska uttrycka det diplomatiskt.
Det var ju tydligt. Jag tänkte att hela den här kongressen och allting bär ju en bild av att det är valrörelse på gång. Och att Socialdemokraterna ju på många olika sätt talar om att de är, liksom påminner om att de har varit ett statsbärande parti. Det har vi hört mycket nu, i till exempel igår i debatten om partiprogram. Och mötet då när Jens Stoltenberg kom in i kongresshallen, eller kongressbyggnaden, om Magdalena Andersson skulle möta honom. Och vi journalister hade liksom bussats dit för att stå där som om vi var på en doorstep i Bryssel.
Just det.
Det bar också prägen av det här att här träffas de två väldigt viktiga personer.
Just det, ja. De svenska socialdemokraterna satte sig i ett sammanhang.
Ja.
Och sen fick han ju nästan större ovationer än vad hon fick. Alltså, han är ju väldigt, väldigt populär. Det var någon som sa att han har höjt de norska socialdemokraternas siffror med 100%. Alltså att han har fördubblat väljarstödet, eller bidragit till naturligtvis. Inte helt själv, men viktig person.
Han är en viktig socialdemokrat i vår del av världen, men han är också den tidigare NATO-chefen. Det här var ju någonting som de gjorde en poäng av, både Magdalena Andersson och Jens Stoltenberg igår när de möttes. Man ville göra en sak av vägen in, Sveriges väg in i NATO, att de berömde varandra för det.
Ja, verkligen.
Hur viktigt är det där för Magdalena Andersson att liksom få lite cred för att hon fick in Sverige i NATO? Lite grann i alla fall.
Det var lite klubben för inbördes beundran, det var det ju.
Ja, och sen kan man väl säga att det hölls ju en, som det skulle se ut som en liten improviserad pressträff kan man säga efteråt. Då var det ju mycket frågor om NATO, men det som Magdalena Andersson faktiskt fick svara på där mitt i stjärnglansen, det var ju frågor om Moderaternas avgångskrav på grund av lotteriverksamheten.
Vi ska faktiskt komma in på det där. Innan vi ger oss in i det som har sagts och klubbats hittills kan vi börja med den nyheten som inledde kongressveckan och som kanske har lagt lite sordin på stämningen, nämligen att Socialdemokraterna dömts av Spelinspektionen att betala 3 miljoner i böter för bristande kontroll över sin spelverksamhet. Och det här handlar ju om den berömda lotteriskandalen där det avslöjades att telemarketingbolag i Barcelona med aggressiva metoder fått förvirrade åldringar att prenumerera på de här partilotterna. Att den här historien leder till fler bakslag för partiet, hur jobbigt är det för Socialdemokraterna, Katarina?
Jag vet inte. Jag har tänkt att trots att vi rapporterade en hel del om det, så det blev ju mycket uppmärksamhet om det, så det har inte blivit någon väldigt stor sak. Och igår kunde ju Ekot då rapportera att Moderaterna, Karin Enström, alltså partisekreteraren, anser att både Magdalena Andersson och Tobias Baudin borde avsättas. Och frågan är ju om motståndarpartierna så att säga kommer att driva det här vidare eller inte. Jag tycker att det är svårt att säga just nu.
Men det är klart att hela historien är väldigt pinsam. Och sen har ju då partiets krishantering sen start gått ut på att skylla på det här telemarketingföretaget. Och på vd och styrelse som omedelbart fick sparken då. I alla fall därifrån. Man ska ju komma ihåg att kassören i partiet som satt i styrelsen är kvar som partikassör och får väl nu sköta den här betalningen av boten på 3 miljoner kronor till Spelinspektionen. Och sen så har de ju då i övrigt använt sig av metoden att skälla på Tidöpartierna för att de vill reglera partilotteriverksamheten då. Jag tror att det här avgångskravet inte flyger riktigt. Det har ju hittills Magdalena Andersson viftat bort.
Ja, var det en skräll ens att Moderaterna krävde hennes avgång?
Vissa tycker att det är helt naturligt att de gör det, men jag tycker att det kom lite sent.
Alltså Socialdemokraterna har ju hållit samma linje hela tiden, även innan Spelinspektionen kom med sitt beslut om den här sanktionsavgiften. Så att deras hållning här är ju känd sedan tidigare. Men sen är det ju intressant i sak hur mycket pengar det här kommer handla för. Inte boten i sig då, men vad de här intäkterna som de inte längre har, vad det kommer spela för roll. För det har de ju varit tydliga med tidigare, att det som har givit pengar har ju varit just den här telefonförsäljningen. Alltså när det gäller just lotteriverksamheten så är ju de som har abonnemang på lotter och som inte bryr sig om de blir uppringda utan som gör det mer av lojalitet till partiet, så de är ju väldigt långsiktiga. Men de här, de som kommer in utifrån, det är ju via den här telefonförsäljningen.
Det är ju någon slags Tourettes som Socialdemokraterna har den här frågan. Alltså de blev ju uteslutna av telemarketingföretagens branschorganisation Kontakta, som tyckte att partiet drog skam över hela branschen. Och det har ju varit upprepade sådana avslöjanden om hur aggressiva och omoraliska de, deras säljmetoder har varit. Och så det är en väldigt sårig historia. Och i februari fick de ny kritik av Konsumentverket för brevlådereklam då. Det var inte telemarketing längre, eftersom det har de ju lagt av med. Att det inte heller nu framgick att man köpte en prenumeration.
Men att allt det här liksom klistras på det här politiska partiet, det låter ju som ganska olyckliga vändningar i den här historien. Är inte det här bara någonting de vill komma så långt ifrån nu som möjligt? Alltså betyder det här att hela lotteriverksamheten är död?
Nej, jag tror att de ska fortsätta med den, men inte med telemarketingföretag då. Det är det besked man får i alla fall.
Vi får se vilka kreativa metoder de kommer på att använda.
Men det är ju helt uppenbart att det inte påverkar dem opinionsmässigt i alla fall. Det går ju bra för Socialdemokraterna i opinionen.
Okej, gårdagens stora händelse var ju partiprogrammet som skulle knåpas ihop. Katarina, du satt sent och lyssnade på diskussionerna som fördes. Redan innan så väntades partiets formulering om migrationspolitiken bli den stora grejen, eller hur?
Man kan säga att hela debatten inleddes med att huvudansvariga för det här området av Niklas Karlsson från Skåne drog ändringsförslagen som då ombuden på kongressen hade att ta ställning till. Det var ju uppenbart att det hade varit en diskussion i de här temagrupperna då som förbereder de här frågorna där de ska maka ihop sig. Och där fanns det ju, man kan säga, lätt lättnader eller lite förändringar i hur man vill att det ska stå i partiprogrammet kring frågor om migration. Debatten dominerades av den här frågan, men de allra flesta var ju uppe i talarstolen för att säga att de stod helt bakom det här kompromissförslaget.
Och den formuleringen är då ungefär att vi ska ha en långsiktigt hållbar svensk migrationspolitik som under överskådlig tid ska vara stram för att integrationen ska fungera. Det låter ju inte som någon jättestor uppmjukning direkt, men de här i partivänstern framförallt då, som inte kände igen sig i den här hårda formuleringen om att vi ska till varje pris då ha en stram migrationspolitik, de uppfattade ändå som en uppmjukning.
Ja, och sen i själva brödtexten så att säga, det där är ju som en punkt i partiprogrammet, men i brödtexten var det hela stycken som var lite förändrade så att man mer pekade på vikten av integration än att liksom kritisera migrationen så att säga. Den som kommer utifrån och läser kanske inte skulle märka så stor skillnad, men bland dem för de som det har varit viktigt för med formuleringar så spelade det ändå roll.
Sen går det ju att gå hur långt som helst i den här frågan, för att Magdalena Andersson ihop med då Lawen Redar till exempel som hanterar de här frågorna, de har ju satsat all prestige på att stå fast vid en hård migrationspolitik. Inte riktigt lika stram som Tidöpartiernas, men nästan. Mm. Och det där är en röd linje, har Lawen Redar sagt till exempel. Och Andersson blir ju upprörd när vi i kommentariatet antyder att det delvis är av strategiska skäl som Socialdemokraterna kopierar högerns migrationspolitik. Frågan är så viktig för henne så att det går inte att utmana henne. Jag tror nästan att det här är kabinettsfråga för henne. Om det skulle vara så att partiet skulle driva på för hårt i den här frågan.
Okej, så du menar då att det spelar ingen roll vilken formulering man får ner på pränt i partiprogrammet. Det partiledaren vill och den politik hon vill driva, så kommer det bli i slutändan.
Jag tycker det låter på henne som att det här är inte en fråga där det går att rucka på henne särskilt mycket, nej.
Efter att hela debatten var slut så, och jag gjorde en kort intervju med henne, så hennes budskap var ju ändå att det är partiets politik sedan 2016 som ligger fast. Och jag roade mig med att läsa partiprogrammet från 2013. Där är det ju en helt annan diskussion kring det här. Den stora resan gjorde ju partiet då. Nu är det väl mer att formulera sig på ett sätt i sitt partiprogram så att det liksom hänger ihop med den politik som man i praktiken för. Men man kan väl säga att det var ju ändå ett antal personer uppe igår. Det var från Västerbotten var man kritisk och ville ha kvar. Man ville få bort det där ordet stram från tro och solidaritet var man uppe. Och Emily Stark från HBTQ+-gruppen i partiet. Så att det fanns ju en diskussion om vad signalerar partiet när man håller fast vid ordet stram och inte heller talar om hållbar. Så det är klart, den rörelsen finns ju och det blev ju votering och så vidare. Men det var ju ändå, helhetsbilden var ju att de på kongressen på det stora hela var nöjda med den här, det kompromissförslaget.
Att protesterna inte var så högljudda som man kanske hade kunnat tro innan.
Nej,
nej,
men de fanns.
Okej, och partiprogrammet då som kom 2013, det var ju innan flyktingkrisen 2015, och därefter så har ju Socialdemokraterna en migrationspolitik som man alltså håller fast vid. De här formuleringarna i partiprogram, är de liksom, är de bara för att man liksom ska kompromissa internt om att ni får ordet hållbar, vi kanske inte behöver skriva stram på så många ställen, och så blir några ombud internt glada och så kan man gå vidare?
Alltså ja, man kan ju naturligtvis vara lite blasé och mena att det här spelar ingen större roll, utan alla kongresser slutar ändå med att partiledningen får ett öppet mandat och gör lite som de vill. Men det partiprogrammet spelar ju roll. Jag menar, det är ju dit man vänder sig som väljare om man vill veta vad står de olika partierna för. Så att det är klart att det är viktigt även i detalj hur man formulerar olika frågor. Och det är ju någonting som politiker ofta hänvisar till, att det här har vi i vårt partiprogram, vi kan inte göra på det här sättet. Jag vet, till exempel fanns det ju en del som protesterade mot NATO-omsvängningen och menade att det fanns kongressbeslut och det står i partiprogram och så vidare.
Okej, sakfrågorna då som ska diskuteras. Det är mycket som ska stötas och blötas, och en hel del kommer ju ur de 11 arbetsgrupper som tillsattes för 2 år sedan ungefär, för att ta fram förslag som sen skulle leda till den stora omgörningen av partiet. Och en av de grupperna leddes ju av partiveteranen Annika Strandhäll, som la fram förslag om arbetstidsförkortning. Jag såg henne på vägen hit. Hon såg ju liksom pigg och stridbar ut och hade mycket höga klackar som stack ut i det här sammanhanget. Folk här i mässhallen har inte riktigt samma utstrålning som Annika Strandhäll.
Hon har alltid varit parant och välklädd, eller?
Parant.
Det är ett bra ord, tycker jag. Frågan då om arbetstidsförkortningen. Hon var med i Daniel Suhonens podd Stoppa pressarna inför och var väldigt vass i sin formulering om att det här var ett krav som hon ställde. Det handlade om ideologi och arbetsrätt och Socialdemokraterna måste positionera sig i den här frågan och så vidare. Och så precis innan vi skulle podda så höll Ardalan Shekarabi, som är Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, han höll en presskonferens om den här frågan. Vad kom de fram till, Katarina?
Annika Strandhäll har ju lett en arbetsgrupp som har tagit fram förslag på vilken linje partiet ska ha i den här frågan. Och då har man sagt att man fram till 2035 så skulle man då lagstiftningsvägen väl gå ner från dagens 40 normala arbetstid till 35. Och den här frågan har ju, kan man säga, ända sedan hon presenterade den så har det ju diskuterats, kommer det här bli någon fråga eller inte? Nu verkar det ju som att hon är väldigt positivt inställd till att det här partiet vill se en arbetstidsförkortning. Men som jag uppfattade, eftersom jag gjorde en kort intervju med henne för en stund sedan, så håller hon ju inte fast vid lagstiftningskravet på samma sätt längre.
Från min arbetsgrupp så var det ju väldigt tydligt att ja, men visst, vi förordade lagstiftningsvägen, för det är den vägen vi har gått traditionellt i Sverige tidigare. Men är det så att parterna först vill gå den vägen och arbetsgivarna också har uttalat att man vill det, så är det klart att man ska pröva att få ta sig fram den vägen.
Nu är ju detta rörlig materia och förhandlingar pågår. Det är ju väldigt intensiva förhandlingar. Det här blev väl kanske en större fråga än vad vi egentligen hade trott. För att vi trodde nog att partiledningen skulle vara lite tuffare. Men uppenbarligen så är det mycket som pågår i kulisserna. Och det som Shekarabi säger.
Det är väldigt tydligt att vi har en bred enighet, konsensus om att Socialdemokraterna ska ta ställning för en arbetstidsförkortning. Och att vi ska stödja den process som nu Landsorganisationen inlett för samordnade förhandlingar för att sänka arbetstiden. Och sen finns det lite olika ingångar hur vi ska förhålla oss till frågan om statens roll, och vi håller på att jobba med den frågan hur vi ska formulera oss.
Regering, lagstiftning, hur ska staten stötta den här processen? Det pratas det om. Och vi kan bara spekulera egentligen, vi vet ju inte. Men vill det så illa så är ju det här klart när podden publiceras. Det låter som att det skulle kunna bli så här. Okej, parterna får försöka. Och om inte de lyckas, då lagstiftar vi. Alltså någon slags hot om att politiken ska ingripa.
Ja, och han fick ju frågan om det, Ardalan Shekarabi, på den här pressbriefen. Och då ville han ju inte riktigt säga det, för att ja, förhandlingarna pågår ju här i något annat rum i det här stora byggnaden som vi sitter i.
Så man kan inte dra några förenklade slutsatser här om vilken falang som har vunnit, för här har de ju beskrivit som varandras stå på två olika sidor här, Ardalan Shekarabi och då Annika Strandhäll.
Det är ju inte avgjort än.
Nej.
Alltså debatten har inte börjat än och voteringen har inte varit, det blir ikväll. Jag uppfattade, som sagt, när jag då intervjuade Annika Strandhäll, att hon hade backat från det här idén om att det var viktigt att det blir lagstiftning. Men sen, som du säger, Helena, så kan det ju ligga då i rockärmen att man ska kunna hota om lagstiftning om inte parterna kommer överens. Men hon var ju tydlig att det spelar ingen roll vilken väg man tar mot en arbetstidsförkortning, bara det blir en arbetstidsförkortning.
Det man ser från Annika Strandhäll och hennes sidas håll är väl att man bara ska gå ner i arbetstid rakt av, inte att det ska bli någon komplicerad annan typ av lösning på det.
Nej, alltså hennes förslag var ju just det som Katarina nämnde där, att man på 10 års sikt skulle ner till 35 timmars normal arbetsvecka då, och det skulle ju vara utan löneförlust så att säga. Medan blir det avtalsvägen så är det ju en annan femma, därför att då får man ju avstå löneutrymme om man vill ha kortare arbetstid. Nu sa Shekarabi att bara den här diskussionen förs har gynnat frågan på så sätt att det är mer diskussion och förhandlingar och viss framgång på olika avtalsområden. det är ju inte så att ledningen för Socialdemokraterna är emot detta. Men man ska veta då också att det är massor med ombud som är kommunalråd, regionråd, har fullt sjå med att liksom få ihop verksamheten, göra schema. De är inte sugna på gratis kortare arbetstid i alla fall.
Ja, det finns ju beräkningar från olika, ja, från olika delar av arbetsmarknadens eller samhällets delar hur dyrt det här blir. Man har ju olika uppfattningar om hur dyrt det här blir.
Och lyssnar man på vänsterfalangen i Socialdemokraterna så är ju inte det beräkningar som alls är särskilt relevanta att titta på.
Nej, då menar man väl också att man får tillbaka pengarna på annat sätt. Men man kan ju se att det som föreslås av i de här partiets riktlinjer då, det är ju att man ska se en försöksverksamhet då, bland annat med arbetstidsförkortning inom välfärdssektorn. Och det står ju ändå ganska långt ifrån vad den här arbetsgruppen ville se. För Annika Strandhäll med flera var det ju viktigt att dels att man kom fram till den här en exakt förkortning och att det skulle gälla inom hela arbetsmarknaden.
Det finns ju några intressanta aspekter här då också. Dels det du säger då att det är olika aktörer som har räknat ut att det här skulle bli väldigt dyrt. Och det är ju, där är ju Socialdemokraterna sårbara för kritik att det här skulle skada tillväxten och kosta enorma belopp naturligtvis. Jag menar Socialdemokraterna klagar ju varje dag på regeringen för den låga tillväxten i Sverige och så vidare. Och därför så är de naturligtvis känsliga för den här typen av reformer då. Men sen är det ju också en annan intressant aspekt i sammanhanget och det är ju att LO vill ju sköta det här. Mm. De vill att parterna ska sköta det här. Men det är ju flera LO-förbund som är på Strandhälls linje och som vill ha hjälp av politiken med lagstiftning då. Kommunal till exempel, Handels kvinnoförbund, kvinnodominerade förbund och även tror jag Byggnads och Seko är inne på den linjen.
Och hur kan man säga att Socialdemokraterna förhåller sig till LO då i den här frågan?
De säger hänvisar till LOs ledning och LOs ledning är för. Så att det har väl fattats ett beslut inom i LOs styrelse om att det ska vara en partsfråga det här.
Utan men politisk inblandning. Okej, arbetstidsförkortningen, det är alltså en fråga som kommer diskuteras framåt idag. Avgörs kanske sent ikväll, vi får se. Andra frågor ska också diskuteras de här dagarna. Den ekonomiska politiken till exempel, Katarina. Hur het är den frågan?
Ja, alltså jag tror att den blev väldigt het och den var ju väldigt het på förra kongressen också. Och då var det ju många av förslagen som röstades ner från Stockholms stad och där de här reformisterna till exempel ju är starka. Nu tycker man att man har fått vind i seglen därför att flera av förslagen som partistyrelsen kommer med till den här kongressen har ju sin grund i det som avslogs förra gången. Mm. De som vill se mer investeringar och att man ska kunna låna till investeringar, det finns ju mycket motioner om det i den här kongressen. Och förstås också frågan om skatter.
Just det, skattehöjningar.
Ja, önskemål om olika skatter finns det ju. Det är alltid debatt om det på alla kongresser. Men där är det ju en stram linje från både Mikael Damberg, ekonomisk politiska talesperson, och Magdalena Andersson själv.
Finns det någon poäng att driva önskemål om skattehöjningar till exempel om man har en person som Magdalena Andersson som partiledare?
De försöker till exempel med fastighetsskatt, men det är nobben direkt.
Jag tyckte det var roligt när jag intervjuade Markus Kallifatides då, som är här som ombud för Stockholm och som ju också är med reformisterna, när jag just ställde den frågan om hur medelklassen är ju liksom alltid i centrum i alla val och så där. Hur ska Socialdemokraterna kunna locka medelklassen med till exempel skattehöjningar och även som Stockholms stad vill då ta bort RUT och sådär. Och han sa att ja, men vi går ju till val inte för att få allas röster. Det räcker ju med en majoritet. Och vi vädjar till dem som är kloka.
Så enkelt. Det lät ju superenkelt. Var i det här ska man förstå då totalförsvarsfonden som sägs vara en kompromiss för att liksom få tyst på vänsterrösterna som vi ser ökade skatter och liknande?
Som jag uppfattade så ser man att det är beviset för att Socialdemokraterna har öppnat för att i större utsträckning låna till stora investeringar. Och en totalförsvarsfond, där man är, vad innehåller inte en totalförsvarsfond?
Nej, det är ju lite av varje där. Det är vård och järnvägar och allt möjligt.
Är den ett kompromissförslag?
Även Tidöpartierna vill ju låna kopiösa mängder pengar då till upprustning. Så att egentligen så är väl det just nu i alla fall ingen politiskt skiljande fråga överhuvudtaget.
Okej, vi pratade ju om partiprogrammet, migrationsfrågan, migrationspolitiken. Det finns ju lite andra aspekter av just den här frågan som Socialdemokraterna verkar foka rätt mycket på. Jag syftar på de här två arbetsgrupperna som har fått en hel del uppmärksamhet de senaste månaderna, kriminalpolitiken och integrationen. Två personer som har lett de här arbetsgrupperna, Lawen Redar och Teresa Carvalho, är ju två socialdemokrater som har fått väldigt mycket uppmärksamhet, kan man säga.
Carvalho åkte rakt in eller kommer att åka rakt in i verkställande utskottet här.
Mm.
På en räkmacka.
Är det något konstigt med det?
Det är i alla fall intressant att hon inte börjar som suppleant i verkställande utskottet utan rakt in på ordinarie post. Det är ju det absoluta maktcentrat och säger ju någonting om hennes position i partiet.
Betyder det att man uppskattar hennes arbete?
Ja, att Magdalena Andersson gör det väldigt mycket, helt uppenbart.
Mm. Det där dygnet man har varit här så tycker jag i alla fall att man märker en väldig tydlighet, eller man vill liksom signalera en tydlighet i de här frågorna från partiets håll. Magdalena Andersson var ju tydlig med det redan första dagen, att nu måste vi säga som det är, för att det här har påverkat vår trovärdighet tidigare. Är det ett skifte, tycker ni, i hur partiet pratar om de här frågorna? Kriminalitet, migration.
Alltså det är ju den analys de själva också gör, strategerna i partiet. Att de har inte pratat på ett bra sätt om de här frågorna. Utan till exempel när det är väljare, manliga i huvudsak väljare som har sagt att de vill rösta på Sverigedemokraterna på grund av kriminaliteten och skjutningen och så vidare. Så har Socialdemokraterna tidigare förklarat det med att nej, men de vill egentligen ha minskade klyftor och det här är egentligen marginaliserade grupper och så vidare. Det har varit olika bortförklaringar så att säga, tycker de själva, alltså strategerna nu. Den analysen är orsaken till att man har lagt om politiken.
För att locka de väljarna?
Ja, och det är naturligtvis verkligheten som spelar roll här. Det är helt naturligt att ett parti vill göra någonting åt en kriminalitet som ser ut som den gör i Sverige.
Men vad säger du, Katarina, om det skiftet att man liksom försöker plocka upp vad väljarna vill höra egentligen?
Jag tänker att det kanske lite grann också är en bakläxa till partiet självt, eftersom det är inte länge sedan, särskilt i samband med regeringsskiftet, som företrädare för Socialdemokraterna varje gång de fick kritik för att inte se kriminaliteten så sa de det. Vi har ju stiftat över 70 lagar och jag menar en massa utredningar som tillsattes då som den här regeringen har fortsatt och så vidare. Så att man måste ju totalt då anser sig själv då ha misslyckats med att den retoriken fungerade ju då inte, eftersom man ju då under förra mandatperioden ju uppenbarligen fattade en hel del eller många beslut inom kriminalpolitiken som ju ligger i linje med det som man nu då säger att nu ska man vara tydlig och så vidare. Det startade väl egentligen tidigare, och jag tänkte på igår under debatten så var ju även en del formuleringar kring kriminalpolitiken upp och i partiprogrammet, och då segern då som kongressen hade mot partiledningen då var att man fick in ordet evidensbaserad. Och jag, utan att ha frågat de som har velat ha det ordet, min analys är att de som tycker att retoriken är för hård från partiet i den här frågan, om man puttar in det där ordet att det man gör i kriminalpolitiken för att motverka brottsligheten ska vara evidensbaserad. Om det står att det måste vara det, så skulle det, i alla fall i teorin, kunna få viss betydelse för att man kanske då stävjar de liksom mest vildsinta idéerna om vad man ska ta sig till.
För då kan man säga att det finns stöd i forskning.
Eller så kan motsvarande säga att ni kan inte göra det här för vi hittar inget stöd i forskningen för den här åtgärden.
Okej, men vad tror ni då, de här två kvinnorna i partiet, rätt unga, går fram snabbt. Är det här liksom personer man kommer föra fram nu i valet för att få fram den här politiken och föra fram den nya socialdemokratin på det här området?
De är rätt duktiga på att föra fram sig själva, men jag föreställer mig att de absolut kommer att bli affischnamn, det tror jag.
Ja, det är de väl redan.
Jag kommer ju lämna skutan nu, men ni som sagt kvar.
Mm.
Om vi bara ska sammanfatta framåt. Imorgon ska Magdalena Andersson hålla ett linjetal. Hon har ju redan hållit ett tal. Vad är skillnaden på linjetal? Det var ett välkomsttal. Vad ska hon säga i sitt linjetal?
Ska vi gissa att hon kommer att prata om marknadsmisslyckanden?
Mm.
Det föreställer jag mig. Och att hon säkerligen pratar en del om den internationella situationen, krisen i världen, Gaza. Hon kritisera regeringen för dålig politik.
Allt och lite till.
Ja. Mm.
Okej, vi säger tack och hej från Göteborg. Helena Isén, Katarina Helmersson, Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
Och det här var en återutsändning från i torsdags. Vi fortsätter Natten i P1 med del 2 av Hamlet, en serie från Sveriges radiodrama. I första avsnittet dök Hamlets döda pappa upp som ett spöke i kostymförrådet och berättade att han blivit mördad av Hamlets farbror Claudius. Nu planerar Hamlet för en storslagen hämnd.
Det här är Hamlet av Elis Monteverde Burå och Ali Alonso. Andra delen.
Slicka på den här ironin. Första gången pappa bad mig om något var när han var död. Ett spöke. Nej, den ironin går inte att slicka på. Det är höjden av ironi. Den ironin är för högt upp. Man når inte upp med tungan. Men jag skulle inte göra pappas spöket besviken. Fan, vänta lite. Pappa var död och nu håller ju min mobil på och går samma ödets möte så här. Ursäkta, du skulle kunna få låna en laddare?
iPhone?
Ja, precis. Tack. Du är räddaren i nöden. Okej. Okay. Just nu är jag här, en fyllecell i Helsingör. Landsflykt, check. Schack, matt. Vad var jag? Nu är jag här. Ah, just det. Då var jag där. På mitt kontor, nyförlöst av hämndbegär. Nu fortsätter vi. Claudius, min farbror, han skulle dö eftersom han hade dödat min pappa, sin egen bror, med brott mod. Jag hade suttit uppe hela natten på min hemliga kammare i skolan. Och jag hann knappt skicka mitt sms till Horatio innan.
Hamlet, är det verkligen sant? Var det ett mord?
Ja.
Det är ju fruktansvärt.
Nej, inte vad det är ett mord, presens. Mordet tar aldrig slut. Jag skulle hämnas, men hur skulle detta gestaltas? Döda Claudius bokstavligt eller bildligt? Jag hade idéer, men jag behövde bolla dem.
Men snälla rara, vänta lite nu. Berätta vad spöket sa. Din far blev mördad, det är ju helt sjukt.
Jo, han blev tydligen mördad av Claudius. Och nu inleder vi arbetet med operation hämnd. En förnedringsritual i 2 steg.
Vänta, mördad av Claudius? Är du säker? Hur kan man vara säker på att spöket inte ljuger?
Horatio hade rätt. Vi behövde bevis. Spöken kan ju även de syssla med förtal. Minns du när SVT rekonstruerade Palmemordet? Mm. Min pappas död ska återupprepas. Det ska rekonstrueras. Claudius ska tvingas leva igenom det igen.
Men är det inte bättre att bara ringa polisen?
Nej du, vi ska med hjälp av manseparatistisk teater återskapa händelsernas atmosfär.
Okay.
Tänk så här, behövs några killar bara som spelar upp en anklagelseakt förklädd till allegori. Är det så fel? Kan det vara fel?
Okej. Lugn. Om jag förstår dig rätt, du vill ha könsseparatism.
Precis.
Och en pjäs om ett mord.
Precis så.
Men är det bara för att slippa Ofelia, den här könsliga separatistgrejen?
Slippa vem? Har du hört det namnet?
Kommer inte hon bli rasande om inte hon får vara med i pjäsen?
Men gud, är det din livsuppgift att förstöra mitt flow hela tiden? Kära
ja,
människa.
Okej. Men har vi ens ett manus?
Ja, jag har ett manus. Och det är nämligen ett riff på Lejonkungen. Har du sett den?
Ja.
Bra, så, perfekt, vi har ett manus. Ska jag lägga in lite kreativt utrymme för dig med lite dans och lite hopp.
Hamlet, fokus nu, okej? Okay. Hur bevisar vi Claudius kult, rent konkret? Alltså, jag menar, du måste väl få med dig resten av skolan?
Inte för att leka Strindberg och Andores försvarstal, men som med alla sant geniala idéer var det naturligtvis full av hål.
Du kan ju filma honom med din mobil under föreställningen. Kan du fånga hans fula trynes live-reaktion? Ansiktet i syndens spegel.
Okej. Och vad gör vi med det materialet? Den här hämnden låter superrörig.
Ja, men du, skit i det. Du får väl posta det sen på en av dina små appar. Varför jag? Jag kan inte lösa allt. Det blir väl ditt ansvar. Du kan väl få åtminstone få ansvar och göra materialet veneriskt.
Du menar viralt?
Horace, jag är helt trött. Släpp! Sargen, det här kan ju bli bra på riktigt. Meme och förklätt klander i en salig röra. Det är ju nyskapande, eller hur? Tänk mord, tänk dans, tänk lejonkungen, tänk pappor. Tänk inte så mycket.
Ja, okej. Ja, perfekt.
Jag vet, jag går till Claudius. Jag går och pitchar in idén direkt.
Hamlet, nu har du börjat med blankvers igen.
Bitch, don't kill my vibe. Att ljuga för Claudius var det roligaste jag gjort sedan jag konfirmerade mig. Det var en scen som jag aldrig ville skulle ta slut. Hej Claudius, hej på dig Claudius.
Hamlet, vad har du på hjärtat?
Jo, det som hände i aulan när jag störde ert lilla pressmöte, eller inte lilla, var inte alls litet. Det var så fruktansvärt respektlöst av mig. Jag måste be om ursäkt. Mitt beteende, jag vet inte vad jag ska säga. Så här kan jag säga, det var inte jag. Jag vaknade i morse med en ångest från helvetet. Mm. Ånger Malans sämsta samvete. Mm-hmm. Du måste ju också vara i chock. Varför har jag inte tänkt på det? Mm. Min far var ju din bror.
Ja, jo.
Nej, jag är ett sånt ego. Du måste helt enkelt förlåta mig.
Ja, det är okej.
Nej, det är inte okej. Jag lägger mig ju platt här nu, jag gör en pudel. Jeff Koons-style, jag är psykopat.
Vi finns här för dig, Hamlet. Både jag och Gertrud.
Ja, och jag tycker det är fint. Jag tycker det är fint att ni två funnit varandra.
Men det där att du kallade mig fascist, det är ett litet råd. Man måste vara försiktig med språket.
Bert Brecht kunde inte sagt det bättre själv.
Brecht? Nej, han heter Bertolt. Som är en gammal brechtian. Jag är mycket noga med sånt.
Förlåt.
Har du kritik mot mig, så får du gärna framföra den internt.
Jag söker ju bot och bättring här, Claudius. Snälla, nälla. Orkar du en hisspitch?
Har jag ens något val?
Jag och min bästa vän Horatio tänker oss ett konceptuellt stycke som vi skriver, vi ska repetera och spela upp tillsammans med en liten grupp utvalda manliga teaterelever. Och vi blir väl någon slags gäng, kan man säga.
Vad är själva konceptet?
Jo, precis. Vi gör allt på en dag. Och så spelar vi upp ett färdigt verk i aulan ikväll för alla som vill se.
Det låter ju onekligen spännande. Jag säger, kör hårt.
Ja, sen är Horatio som han är. Han vill ha lite sång och lite dans och lite naket.
Jag gillar det.
Ja.
Jag hoppas det blir ett muntert skådespel.
Det ska nog bli verklighetsflykt, ska du se.
Mm-hmm. Har ni någon arbetstitel?
Föräldrafällan. Jag menar Lejonkungen. Lejonkungen, fast med råttor. Det handlar om råttor. Råttkungen.
Vad ska jag säga, hörni? Jag är väl en bra skådespelare. Jag vill bara tacka och ta emot.
Många armhävningar kan du göra. Fler än Horatio i alla fall.
Repsalens svettdoft fick käften att salivera, munlädret att kittlas. Det här var sannerligen en miljö för män.
Vad bänkar du?
Bänkar?
Ja.
Jag läser böcker. Tjejer älskar killar som läser.
Ni killar, det är viktigt att vi stretchar ordentligt nu.
Klar samling, grabbar. Stå upp. Alla fina grabbar, välkomna här. Den här samlingen av jagsvaga och outtröttliga gossar skulle alltså hjälpa mig att avslöja ett himla skriande mord. Jag antar att alla känner till Lejonkungen.
Ja.
Ja, bra. Satt och dekonstruerade Lejonkungen här nu på förmiddagen. Till snabbkaffe, amfetamin bara. Mycket strök jag bara på en gång. Bam, 12-16 scener bara.
Hörrni, här har jag skrivit ut manus till alla.
Min version är de inte lejon. Bara så ni vet, de är människor. Eller råttor, råttmänniskor är de. Så jag har skrivit in lite gängvåld och vinster i välfärden och sånt där för att göra lite samtida. Hallå?
Vad håller ni på med då?
Och vad håller hon på med då? Ophelia, aldrig där när det behövs. Alltid där när hon inte behövs. Som en scout, fast tvärtom.
Hamlet, kan jag få min mobil?
Ja visst, ta din lilla mobil. Jag bryr mig lite om dina små röstmemo. Vi skapar stor konst här inne. Jag borde väl inte varit så vidrig mot henne framför alla, men jag var inne i ett kreativt skov, för guds skull. Jag körde impro med mig själv och jag sa bara ja till alla elaka impulser.
Vänta, Repar ni en pjäs? Men jag vill vara med. Ni, jag tror ni behöver mig. Jag är bjuder mig, ni behöver mitt perspektiv. Min blick.
Ja, vi vill inte ha några ormar i vår repsal. Bara rep. Och killar. Det här verket är strikt manseparatistiskt.
Ja, separationistiskt.
Men nu jobbar jag bara med män. Har du sett Fight Club eller? Det är den stämningen vi vill ha.
Du skämtar. Magister, du fucking driver. Shakespeare ringde och ville ha tillbaka sin kvinnosyn. Hörrni, fuck it. Fuck rep, fuck killar. Det här är ett skämt.
Ja, men jag ser ju här att vi saknar någon som spelar den porrskadade gangstrapparen Simba. Ofelia,
ska... Nej, inte en chans. Jag spelar Simba själv. Method acting.
Okej, hörni, jag gör vad som helst för att vara med.
Hade jag varit lite smart hade jag naturligtvis gett Ofelia en roll i utbyte mot en permanent radering av inspelningarna i hennes smarta telefon. Men jag var inte smart. Jag var inte som en smart telefon. Jag var dum i huvudet, förblindad. Som en dum telefon som är dum i huvudet och förblindad.
Jo. Du, vi behöver en rekvisitör. Kan du? Kan du fixa 500 bananskal och lika många ziplockpåsar med mjöl? Och clownnäsa, röd. Spara kvitto.
Hamlet, sluta nu. Låt henne vara.
Ska vi börja nu också?
Och sen efter en lång dag svettiga repetitioner var det äntligen dags för min hämnd. Råttkungen. Jag tror faktiskt att jag kanske pikade här. Jag låg gömd i en stor råttdräkt mitt på scenen precis bakom ridån. Jag såg ut som en otymplig maskot för något psykotiskt OS-mästerskap med blod på händerna. En trojansk råtthäst. Jag hörde hur Gertrud och Claudius intog sina reserverade platser på första parkett.
Och så fint att skolan fylls av teater igen.
Mm.
Shh, nu börjar.
Hjärtliga dagliga damer och nattliga herrar. Hundar och katter, lejondrottningar och lejonkungar. Pojkar, flickor och allt däremellan. Vi ger er råttkungen. En pjäs om himmel och jord, pappor och mord. Luta er tillbaka och njut.
Det var verkligen inte den bästa pjäsen jag någonsin satt upp. Nej. Men det var det verket som förändrade världen mest.
Ja, håll i en plastet skall i min hand. Det här är min älskade pappas kranium.
Det var lysande, om jag får säga det själv. Jag, ingenjören, låg där utan att synas som en tom symbol mitt på scenen och jag njöt i fulla drag av kaoset.
Tack allesammans, tack. Jättefint jobb.
Nej, det är inte slut än. Alla sitter ner.
Och så fortsätter det.
Pappa.
Det var mycket, mycket starkt. Det eskalerade.
Stackars Jorik, jag känner honom.
Vänta! Vem är Jorik?
Alla var allas pappa och alla dog och mördades. Vad det handlade om var ju uppenbart för de införstådda.
Min pappa!
Horatio smygfilmade. Han zoomade in mördaren Claudius panikartade ansikte.
Ja, nu måste jag ut.
Tack ska ni ha. Tack.
Gertrud och Claudius försvann så fort de gick ner.
Tack allihopa.
Sen gick jag raka vägen till mitt rum för att vänta in Horatio och den där förbannade filmen han ansvarade för. En helt onödig dokumentation skulle det visa sig. Men det tar vi sen. För först... dök det upp en viss desperat nymf att hon aldrig gav upp.
Hamlet, får jag komma in? Öppna!
Ja, kom in!
Men inte ens Ofelia kunde förstöra mitt strålande humör.
Hej.
Hej.
Få
Får jag sätta mig här?
Ja, det antar jag.
Jag tänkte att vi kanske
bara... Vad tyckte du om pjäsen?
Ja, den var väl bra. Men som vanligt, den handlar ju inte om något alls. Men bra.
Bra, eller hur? Vi svarar.
Det var som att jag hade glömt vad hela poängen med pjäsen faktiskt var. Och nu bara törstade lovord.
Det är Horatius dans. Det var ju otroligt. Det var ju improviserat. Alltså verkligen, wow. Wow, helt storslagen. Och grabbarna. Begåvade, bedårande, unga. Snygga. Förlåt, vad ville du ens? Varför kom du hit? Liksom?
Jo, jag har tänkt på en grej.
Wow, ovanligt.
Jag måste skildra mitt svinaktiga beteende så osentimentalt det bara går.
I alla fall, jag tror att jag vill säga förlåt. Mm.
Förlåt? Vad skulle jag göra med det? Ta tillbaka henne? Ja, jag älskade henne. Det hade varit det bästa.
Alltså jag vill säga förlåt.
Det här börjar bli tjatigt, ja.
Jag lägger ner mitt projekt och raderar allt jag spelat in. Hela månet. Om du bara tar mig tillbaka.
Jag struntar i ditt projekt. Jag vill göra slut. Historien upprepar sig själv. Jag trodde att vi redan hade gjort slut. Men om inte så gör vi det nu.
Men,
nu.
Det,
ja, det nej. Jag vill inte vara tillsammans med dig längre alls. Gick inte det fram när jag förnedrade dig i repsalen? Herregud, du är som en bipolär masochistisk jojo.
Men Hamlet, hör du ens dig själv?
Du kan gå ut nu faktiskt. Jag tror inte riktigt att jag behöver dig. Ophelia, någonsin, jag klarar det här galant. Allt som behövs, unga, veneriska, virala, virila, manliga teaterelever.
Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över. En mening jag hittat bland mina mobilanteckningar. Att minnas att jag skrivit den. Eftertankens kranka blekhet. Vilken bullshit aforism. Snarare, eftertankens kränkta feghet.
Din klängighet äcklar mig. Behöver inte sin nakna kropp längre. Min lilla nekros. Kunde detta skammens fasta kött få dö, smälta, lösas upp i dag. Wow, och så funkar bönen. Blä, 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 blä.
Och Hamlet, han är så jobbig. Hamlet, han är vill bara knulla hela tiden, Hamlet. Jag tycker åldersskillnaden känns lite konstig. Hamlet, du är manisk. Hamlet, du är manisk.
Tack så mycket, Hamlet. Tack.
Vad hon tackade mig för skulle jag förstå senare. Det har varit svårt att beskriva den där dagen, men nödvändigt. Total ärlighet och så vidare. Jag ska fortsätta. Jag måste bara... Jag måste få något i kistan.
Du! Hej! Kan man få en Tuborg?
Så okej. Okay. Horatio kom till slut med filmen från föreställningen. Han hade smygfilmat publikreaktionerna och det var det vackraste jag sett. Filmen visade farbror Claudios paniska nuna när han förstod pjäsens budskap. Spöket hade onekligen rätt. Claudius var mördaren och nu hade vi bevis. Den natten, oj, jag sov så skönt som bara en dåre som tagit ut en seger i förskott kan.
Hamlet, vad gör du här?
Allt är okej, mamma. Jag kan tänka mig att förlåta dig.
Så här, jag hade vaknat och känt mig psykotiskt god som Moder Teresa. Och jag kände att min mamma förtjänade en sista chans. Och om hon inte fattat pjäsen sens moral så kunde jag ju visa henne filmen. Visst?
Vadå? Förlåta mig? Jag har väl knappt...
Vad tyckte du om pjäsen, mamma?
Ja, den var väldigt intensiv.
Ja, gripande, inte sant? Som frisk luft för sjuka strupar.
Det var hemskt fin dans.
Ja.
Men Hamlet... Det här, nu är det någonting som vi måste prata om. Claudius ville att du skulle höra det från honom, men nu när du ändå är här, så du har inte hört det här ifrån mig. Men det är så att Ophelia har kommit in
med... Skit i den lilla horan, va?
Men Hamlet!
Du verkar inte fatta ett skit av det vi spelade upp igår. Då får jag väl säga det rakt ut. Claudius mördade pappa. Din nya pojkvän är en mördare och jag har bevis. Här, titta på det här som vi filmade, ska du få se.
Hur ska jag kunna säga det här? Du har en psykos. Du befinner dig mitt i en psykos. Du är säkert full också. Men framförallt så är du manisk.
Psykos? Manisk?
Istället för att inse sanningen gav hon mig en befängd diagnos. En befängd diagnos som kanske så här efterhand var rätt på sitt sätt.
Det du säger nu, det är obegripligt. Claudius är naturligtvis ingen mördare. Det är grovt förtal och du behöver hjälp.
Jag befinner mig ett överflöd av kärlek. Se så, mamma. Jag ger dig en chans. Se så. Titta på den här filmen bara. Je suis en godhetsknarkande visselblåsare.
Jag tänker inte titta på någonting. Nu går du lugnt och snällt in till Claudius. Och om du bara samarbetar så kan vi nog sköta det här snyggt och trolla bort hela den här obehagliga situationen.
Va? Vilken situation? Det är du som är obegriplig. Det är du som är obehaglig. Pappa blev mördad av sin bror. Hallå? Har du sett Lejonkungen eller? Det är precis som det. Vad fan snackar de för jävla situation? Se här. På det här skyldiga anusansiktet till janusansikte. Jag ger dig en sista chans, lilla mamma.
Gå in till Claudius nu. Det är vi som ger dig en sista chans.
Du är död för mig. Vidrig medlöpare. Så här, om jag fick resa tillbaka i tiden och skjuta bebis Hitler, då skulle jag göra det. Ingen snack. Och om jag fick resa tillbaka och träffa mig själv som ung vuxen, då skulle jag slå mig själv på käften och skrika: underskatta aldrig en nydumpad metamodern sad girl. Underskatta aldrig en tjej med 100 komprometterande ljudfiler på sin dator. Gertrud dillar någon obehaglig situation.
Slå dig ner. Det finns en handlingsplan för sånt här.
Jag fattade inte att mitt momentum höll på att smälta. Att vår lilla film vägde noll. Att jag inte skulle få chansen att visa den. Vad fan snackar du om?
Nu sätter du dig ner. Det här ser inte bra ut för din del, Hamlet. Ophelia mejlade mig i natt. Hon skriver att ni har eller har haft en sexuell relation. Hennes anklagelser... Jag vet inte var jag ska börja.
Hon ljuger! Eller så här. Hon är helt jävla galen. Hon är hysterisk. Hon är ett troll. Du kan inte tro på ett ord av den lilla horan
säger. Jag vet inte om det här är rätt strategi, Hamlet. Till och med jag har sett att ni har en speciell kontakt.
Ja, men hon är vuxen kvinna. Det är olagligt kanske att ligga i 69 med en vuxen kvinna.
Hon är din student! Det här är mycket allvarligt. Vi kommer att behöva pausa din tjänst under den tid vi försöker att reda ut den här oredan. Du sätter inte din fot i den här byggnaden medan vi håller på.
Jag bor ju här.
Va?
Nej, jag menar, jag undrar hur kan ni göra så här?
Du ska vara tacksam att jag inte ger dig sparken direkt.
Ursinnig stormade jag ut från Claudius kontor. Hur skulle jag nu vrida allt rätt igen? Förlåt, jag måste ta en liten paus från bikten. Jag är så fruktansvärt trött. Men fortsättningen på den här lilla sagan, slutet, alltså låt mig så att säga triggervarna redan nu. Den här historien kommer att krönas med allt möjligt hemskt. Våld och nära panelsamtal, död, terapi. Men det tar jag när jag vaknar. Vilken cliffhanger, va?
Du har lyssnat på Hamlet, en nytolkning av William Shakespeares klassiker. Manus, Elis Monteverde-Burå och Ali Alonso. Regi, Rasmus Lindberg. I rollerna, Adam Paulsson, Shima Niavarani, Albin Grenholm, Gunilla Rör och Ulf Friberg. Vignettmusik, Little Dragon. Och det här var en produktion från Sveriges Radio Drama. Följ scenen i Sveriges Radio Play och sätt på pushnotiser så missar du inte nästa släpp.
Och sista delen hör vi samma tid om en vecka här i P1. Eller lyssna på alla tre delar i vår app Sveriges Radio Play. Sök på scenen. Om 2 minuter slår klockan 1 och då får vi ekonyheter här i P1. Och sen börjar språket.
Det är ju ett av de stora tabuområdena.
I språket den här veckan pratar vi om sex.
Ord för könsorganen tar ju bara inte slut.
Ord som kan uppfattas som sexuella, fast det inte var tanken.
Jag undrar över ordet pömsig.
Lyssna på språket nu eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Gå hem till någon och dricka te, det var ju otvetydigt för det betydde.
Och språket hör vi också här i P1, denna natt mot söndag, 1:02.
Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas existentiella frågor.
Hur kan man hantera relationen till syskon som kontrollerar omsorgen om en sjuk förälder när man själv vill bidra men inte kan vara fysiskt närvarande? Hur kan man finna fred i en situation där ens vilja att hjälpa möts av krav och utestängande och samtidigt se till att föräldern inte blir lidande?
Kan man ge en trisslott till en person som har en allvarlig sjukdom och ligger för döden?
Frågorna besvaras av författarna Majgull Axelsson och André Walden. Vi finns året runt på webben och i appen Sveriges Radio Play. Och i radion hörs programmet varannan vecka, söndagar 5. Välkommen och lyssna på Allvarligt talat i P1.
Och ett nytt Allvarligt talat med Majgull Axelsson hör vi söndag eftermiddag 5. Nu är 1:00.
Nyheter från Ekot när 1:00. Lokföraren till ett passagerartåg som var inblandat i brokollapsen i ryska Bryansk-regionen tidigare under kvällen omkom i olyckan, det rapporterar ryska statliga RIA och TASS enligt Reuters. Enligt AP som refererar till myndighetskällor ska minst 3 personer ha dödats i brokollapsen och 28 skadats. Kustbevakningen har inte hittat några skador på lastfartyget som gick på grund utanför Landskrona igår lördag förmiddag. Det meddelar de efter att dykare har undersökt skrovet. Det finns heller inga misstankar om sjöfylleri. Fartyget var på väg till en rysk hamn när det hamnade utanför farleden och trots att de varnades kom varningen för sent och fartyget gick på grund. Omkring 930 000 liter drivmedel finns ombord och under lördagen har kustbevakningen förberett för att snabbt kunna hantera ett eventuellt oljespill. I Västerås har en pojke under 10 år blivit påkörd på en parkeringsplats tidigare under kvällen. Pojken fördes till sjukhus och enligt information från Region Västmanland är han svårt skadad, men läget ska vara stabilt. Personen som körde på pojken, en man i 80-årsåldern, är misstänkt för vållande till kroppsskada. I Västra Götaland ska alla 3-åriga barn erbjudas gratis vaccin mot fästingsmittan TBE. Det har regionfullmäktige beslutat, rapporterar P4 Göteborg. Vaccinationen ska omfatta 3 grunddoser och starta så snart som möjligt. TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som i allvarliga fall kan ge inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Det här var nyheter från Ekot 1 med mig, Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Och nästa ekosändning kommer 2:00. Nu är 1:02. Det är natt mot söndag den 1 juni. Sex är kanske det största tabuområdet av alla. Och det märks inte minst i språket. Emmy Rasper och Susanna Karlsson ska strax hålla en lektion i sex och språkvetenskap. Och programmet, ja, det heter passande nog Språket.
Hej, hej! Det här är Louise Epstein.
Det vore liksom helt orimligt att det skulle finnas en liksom mini-Louise i din hjärna som styrde allt.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Och vem skulle styra den där mini-Louisen?
Finns mycket att ta reda på. Jag tycker om det här rådet att man ska byta perspektiv och faktiskt såra sina känslor också.
Jag tycker det är lysande.
Nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
I det här avsnittet så pratar vi om sex och språk. Hur ska det gå, Susanna?
Nu kommer det gå fint. Det är ju ett av de stora tabuområdena.
Nu kör vi.
Ja, nu kör vi.
Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet, och med mig, Emmy Rasper. Och känsliga lyssnare varnas, för nu blir det många ord som kan uppfattas som stötande. Vi har fått en första fråga från Henrik som skriver så här. Kan ni hjälpa till att reda ut detta? Vad ska man säga när man ska ha sex med någon? Jag tycker att det låter lite vulgärt när man frågar, ska vi knulla? Eller säger man helt enkelt, vill du ligga med mig eller vill du ha sex med mig? Och vad sa man förr i tiden?
Det är en jättebra fråga. Ja, det finns många sätt att svara på det här. Och ett sätt att svara på det är, ofta ställs kanske inte frågan riktigt så här rätt fram.
Nej. Men då blir vi ett litet relationsprogram.
Ja, precis.
Man skulle kunna råda Henrik att du kanske inte... Å andra sidan, samtycke. Bra fråga.
Ja, alltså, och tydlighet.
Ja.
Absolut. Mm. Man ska inhämta samtycke. Och enklast är att säga, vad är det jag vill att vi ska göra? Vill du vara med på det?
Ja.
Och då har man löst det.
Mm-hmm.
Men historiskt, man har ju kunnat säga på många olika sätt. Så ligga med, ligga samman... Komma tillsammans, komma ihop. Och det finns också hur många förskönade omskrivningar som helst. Känna varandra på ett bibliskt vis. Det finns ingen ände.
Nej. Dricka te.
Dricka te, ja.
Kom med på en kopp te.
Det verkar inte vara... Jag har testat det på min man som inte förstod vad jag menade.
Nähä.
Så det är inte säkert att det är helt spritt över världen.
Han gick fram till vattenkokaren.
Ja, besvikelsen.
Nya är ju Netflix and chill.
Precis.
Kanske inte är nytt längre.
Det
var
nytt
för 5 år sedan, så det är väl helt ute nu. Men ja, just det. Men du måste ändå ge ett svar till Henrik här. Han undrar verkligen, vad ska han säga då?
Men ligga är väl bra.
Ja, det är det neutralaste.
Jag tycker nog är rätt så neutralt.
Ja.
Det ska väl ingen behöva bli stött av, tänker jag.
Nej.
Det är ganska så.
Mm.
Det är rätt så neutralt.
Mm.
Vad man tar med sig in i att bli stött eller inte förstå, det är ju så himla personligt.
Mm.
Men det uppfattas nog allmänt som ganska, ganska neutralt.
En som har skrivit till oss är David Larsson som är nu med på telefon. Hej David.
Hej.
Vad undrar du?
Jo, jag hade en fråga om det här med pinsamma ord och ord som är lite genanta och kanske säga eller så.
Mm.
Och som exempel hade jag då ord, sexuella ord, som man kan ha ett ord som är lite mer genant att säga, och så finns det varianter på det som är mer kliniska att säga och sådär. Och varför det är så att vissa ord har den här laddningen, och om det alltid har varit så, eller om det är en ny företeelse.
Mm. Ska jag säga dina exempel?
Jag kan säga dem. Jag tänkte till exempel på knulla. Och då har man ju samlag som är kliniskt ord. Man kan också ha sex till exempel som är mer neutralt kanske.
Mm.
Och varför är ett av dem lite jobbigare att säga än ett annat?
Just det.
Mm.
Mm. Ja, men vad intressant. Vi har alltså olika ord för samma företeelse, men som har... varför har vi det så, Susanna?
Ja, alltså det är ju organiskt framväxt, får man säga.
Mm.
Och, eller någorlunda organiskt framväxt i alla fall. Så det finns ju ett antal stora tabuområden. Och man brukar säga att könsorgan och sexuellt umgänge, det är i topp. Och sen kommer sånt som religion, kroppens avfallsprodukter, döden, olika typer av fysiska mentala handikapp, prostitution, knark och kriminalitet. Mm. Som är någon sorts fallande ordning.
Mm.
Och när ett område är så här laddat som sex och sexualitet är i vår kultur, då blir, oavsett vilket ord man sätter på dem, så kommer det att ta på sig den här laddade känslan. Att det att prata om sexualiteten är laddat, och då blir ordet laddat. Och ofta så blir det någon sorts glidning att ett ord som kan börja neutralt, det, ja, eftersom vi ändå använder det om det här som vi tycker är så laddat, så blir det laddat så småningom.
Just det, själva aktiviteten eller innebörden smittar av sig.
Ja, ja. Men så man kan säga att man, den här uppsättningen ord som det handlar om, alltså hela liksom, ordmolnet som har med sex och sexualitet att göra, där finns det ju en del som låter neutrala och vi använder dem i neutrala sammanhang.
Mm.
Och så finns det de som vi uppfattar som stötande eller fula. Och det är de som vi kanske då använder i, så att säga, fula sammanhang. Då menar jag inte att sexualitet är fult, utan att kanske mer konkret sexuella sammanhang.
Mm.
Eller att vi använder dem som skällsord.
Mm, just det. Men har man alltid, alltså David frågade också, har man alltid haft den här uppdelningen? Alltså för det är ju så här, okej, du är inne på det, när man liksom går till en läkare, då kan man prata om ord som samlag eller penis, onani, alltså de orden funkar där.
Precis.
Och sen har vi helt andra ord när vi kanske pratar om, alltså inte hos läkaren.
Ja,
men har det alltid varit så att vi har haft olika uppsättningar av ord?
Vi har haft en bred uppsättning och det här är faktiskt lite svårt att veta, men det kan vi nog anta att så länge den här uppsättningen ord är bred, så finns det liksom vissa som man använder när man pratar med barnen om hur kroppen fungerar och vissa som man använder med sin partner. Men någonting spännande som hände på 1700-talet var att då bildades Kungliga Svenska Vetenskapsakademin, och de hade då en skriftserie som kallades för Kungliga Svenska Vetenskapsakademins handlingar. Och den var speciell på så vis att tidigare hade man alltid skrivit om vetenskap på latin. Och nu började man skriva på vetenskap på svenska. Och en sak man verkligen gjorde i de här handlingarna, det var att man utvecklade en svensk terminologi. Så den växte fram medvetet men organ.